Han var extremt smart. Han var också väldigt, väldigt teatral och duktig på att hitta på häftiga citat. Han gillade ju också publicitet. Han var en person som satt hemma och tänkte ut häftiga citat faktiskt för att han ville bli historisk. Och han lyckades också. Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding
och Sundström.
Innan vi drar igång dagens avsnitt om ekonomiska teorier och tänkare så vill jag påminna om att vi drar igång finanskursen igen, årskull 4, och det blir i september. Så håll utkik på finanskursen.se om du är intresserad av värdebaserad aktieanalys. I kursen så fokuserar vi på mikro och på värdering av företag och företagsidéer. Men det finns också ett avsnitt om makro och makroanalys. Det är framförallt tänkt som att fundera i termer av liksom en generell med- eller motvind för ett case man har. Men det är också klart viktigt att ha koll på de här sakerna. Och för att förstå makroanalys ändå liksom tillräckligt bra för att förstå om man har med- eller motvind, så är det viktigt att känna till ett par av de största och mest drivande, de viktiga idéerna och tänkarna i makroanalys. Och därför har vi satt ihop det här avsnittet med de kanske 9 viktigaste makroekonomiska tänkarna.
Ja, och deras idéer och ekonomiska koncept som genomsyrar hur världen funkar och marknaden går till helt enkelt. Det liksom ligger där osynligt, lite som att man tar el för givet. Så har de här idéerna ändå funnits och kommit på någon gång i ett särskilt tillstånd eller en särskild tidsera, medan man nu är de, finns de lite så här dolt underliggande i mycket av diskussionen som är ekonomin, men man tänker inte på de här grundkoncepten utan man bara pratar om dem som alla förstår liksom.
Och du kanske kan börja med Adam Smith, som är kanske det absolut mest grundläggande anledningen till att vi faktiskt har ett välstånd idag och en fungerande marknadsekonomi.
Ja, Adam Smith var ju på sätt och vis den första stora ekonomen som gjorde ekonomi till en slags kunskap eller akademiskt område. Och 2 viktiga koncept från honom, det var den osynliga handen och att företag ska specialisera sig. Och först kan vi berätta lite om det, men sen det blev sedan till Taylorismen som folk känner till. Och det blev ju i sin tur den enskilt viktigaste innovationen i hela världen under hela 1800- och 1900-talet, som ledde till att vi skapade det här otroliga välståndet som fanns i västvärlden under de sista 200 åren. Så vad var osynliga handen då, Micke?
Ja, alltså det är den här idén om att i en fri marknad så kommer resurserna nästan magiskt som av en osynlig hand hamna på den mest effektiva platsen. Så företag och idéer kommer blomstra och växa där kapitalet gör bäst nytta. Och det här sker, den här effektiva produktionen, den sker som då skapar de bästa samhälleliga effekterna, den sker trots att själva agenterna på marknaden i grund och botten är egoistiska och försöker tillfredsställa sina egna behov.
Ja, den osynliga handen, det är ju som en målande analogi för ekonomiska incitament och att folk i första hand kommer att följa sina ekonomiska incitament, vilket är viktigt att tänka på, och inte sätta för mycket tilltro till att folk inte ska veta vad som är bra för dem.
Nej, och det är en väldigt spännande och grundläggande idé, för det naturliga verkar det som för de flesta som funderar på ekonomi, det är att man tror att man behöver någon som styr mer altruistiskt och fördelar välstånd i ett samhälle, medan idén här är att även om det bara består av egoistiska agenter, så på en fri marknad, i samspel, fritt samspel, fria avtal med varandra, så kommer de här egoistiska drivkrafterna göra att var och en gör igen, försöker bidra med så mycket värde som möjligt till alla andra för att få betalt så mycket som möjligt själv.
Ja, och det är väldigt viktigt att poängtera där att för att det där ska funka och underliggande, det är att man har en ganska rättvis lagstiftning och bra äganderätter och liknande. Men sen den andra idén från annan som är specialisering, det var ju då att företag skulle göra det de var bäst på, ha en tydlig work division eller arbets, fördelning så att alla inom ett företag ska göra det de är bäst på. Utan alla ska inte göra lite av varje sak i ett företag, utan man ska ha tydliga roller.
När man bara gör en sak så blir man oerhört effektiv på den. Och har man väl insett det här och specialiserar sig och blir den bästa på att göra till exempel bara spikar, så kan man göra dem 1000 gånger så fort som om någon annan försöker göra både hammare och spikar och tänger och lastbilar och allt vad det nu kan vara för någonting. Och det här ligger ju då också i ens egen intresse. Man vill specialisera sig på någonting enstaka som man blir oerhört duktig på, för då gör man också störst vinst. Och man bidrar också samtidigt med billigaste enheterna för alla andra som vill använda ens prylar som man producerar.
Ja, och det här är ju också på marknaden eller aktiemarknaden så en ganska enkel idé som, och det är därför som många gillar att investera i bolag som är så kallade pure plays, som bara gör en sak väldigt bra. För det är lätt att fatta och lätt att utvärdera. Jämfört med om bolaget gör 10 olika saker lite halvdant, då är det inte lika lätt att värdera.
Tanke nummer 2 här. Ricardo och hans idé om komparativa fördelar. Jag kommer ihåg när jag läste om det här på Handelshögskolan. Jag var en ganska naiv student när jag gick där. Och när jag hörde komparativa fördelar, min första tanke var att det där är inte ens ett riktigt ord. Han har ju skrivit fel. Och sen när beskrivningen av de här komparativa fördelarna kom fram, då det liksom det riktigt, it didn't compute när jag hörde det första gången. Men okej, själva idén, det är att när olika länder ska producera olika saker, då ska man, varje land ska specialisera sig på den eller de saker där man är relativt sett bäst på att göra det. Alltså, så det är alltså så här att om Sverige ska tillverka till exempel skor, eller två länder ska välja att tillverka skor och kärnkraftverk, då även om det ena landet är bäst på båda, även om Japan är bäst på både tillverka skor och kärnkraftverk, så ska inte Japan vara den som tillverkar skor och kärnkraftverk, för då står Sveriges hela liksom arbetsstyrka helt sysslolös. Och det betyder att i Sverige så kan man ändå göra så att om svenskar är lite bättre relativt sett på att göra skor än kärnkraftverk än vad Japan är, då lönar det sig för båda två ifall Sverige ägnar all sin tid åt att göra skor och Japan ägnar sin tid åt att göra kärnkraftverk. Och sen byter man lite grann däremellan.
Ja, väldigt bra förklarat. Och jag tycker man kan tänka på David Ricardos komparativa fördelar lite som en uppgradering på Adam Smiths specialisering. Så om Adam Smith tänkt att på en enskild ekonomi eller ett land med olika sorters företag som gjorde vad de var bäst på i en ekonomi, så en nationell ekonomi, så tänkte Ricardo ungefär samma sak men på en internationell nivå.
Mm, och skillnaden är också att inom ett land så tänkte sig Adam Smith att var och en gör det de är bäst på. Man specialiserar sig på en sak, så gör man det man är faktiskt bäst på. Det är för det funkar för varje enskild person eller företag. Men mellan länder så kom idén fram att du ska inte ens göra det du är bäst på, utan du ska göra det du är relativt sett bäst på. Så att det är liksom kvoten mellan olika saker du kan tillverka i ditt land relativt kvoten i ett annat land. Så du behöver inte alls vara det du är bäst på eller ens att du ska vara bäst.
Mm, det räcker med att någon är sämre.
Mm. Okej, vi hoppar till Fredrik Bastiat och hans idéer om alternativkostnad. Det här är ett extremt viktigt begrepp som kan användas inom ekonomi, inom investeringar, i privatliv. Jag skulle vilja beskriva det som att vad man ska tänka på, det är att fundera över vad väljer jag egentligen bort? Alltså det är det här som är det osynliga valet. Det som är alternativkostnaden. Vad kunde jag ha gjort istället? Det går ju beskriver här också i termer av att göra det man är bäst på eller relativt sett bäst på. Så till exempel om jag funderar på en investering och så tycker jag att jag har hittat en jättebra investering. Den kommer ge 15% per år. Ja, men det är en jättebra investering. Men vad hade jag kunnat göra istället? Tänk om den riskfria räntan var 20%, vilket den faktiskt var ett tag i Sverige. Det råkade sammanfalla med att jag gick på Handels. Så det är alltså extremt länge sedan. Men då plötsligt så är de där 15%, de är ju inte bra. För alternativkostnaden var 20%. Och då är att investera i något som är 15%, det är faktiskt minus 5% jämfört med det som jag då implicit valde bort.
Ja, man kan tycka att det är väldigt konstigt att folk köper obligationer, för då har de inte fattat begreppet alternativkostnad de sista 10 åren.
Nej, möjligen om man tycker att man är extremt riskavärt och tänker att den riskjusterade avkastningen ändå är högst när du köper en obligation som ger noll eller minus.
Och försämras i värde varje år som du trycker med.
Ja, det är väldigt, väldigt svårt att få ihop det till att det skulle vara ens bästa avkastning. Det måste finnas alternativ som är bättre, det vill säga ens alternativkostnad är hög. Man kan faktiskt koppla det här till sitt privatliv och om man tackar ja till någonting, så att du får en bröllopsinbjudan, den dyker ner. Om du tackar ja direkt, då har du tackat nej till alla potentiella bröllopsinbjudningar som skulle kunna komma det året. Det är din alternativkostnad. Du har ju dödat din optionalitet, alltså din förmåga att tacka ja till någonting annat. Så vad det hela tiden handlar om här, det är det här osynliga valet som du har missat. Alltså det du har valt bort.
Sen går vi vidare till den fjärde ekonomiska tänkaren här, och det var ekonomen Ronald Coase han skrev en uppsats och hade idén om så kallad theory of the firm, och man kan summera den som till frågan, vad är egentligen den optimala storleken på ett företag? Alltså när börjar en entreprenör anställa folk för att det är effektivare att anställa någon som gör någonting än att göra det själv? Och det har ju varierat väldigt mycket, speciellt nu sen internet har blivit stort de sista 20 åren. Och det har ju sänkt distributionskostnaden, marknadsföringskostnaden och även då transaktionskostnaden med att göra affärer med andra, som är vad det här Ronald Coase idé handlar om.
Det handlar väl också om möjligheten att styra ett komplext eller stort företag med hjälp av teknik.
Ja, alltså det finns flera saker där.
Ja, det är lättare att kontrollera stora komplexa företag om du har riktigt bra data.
Ja, precis. Då behöver du inte ha 250 anställda, utan det räcker kanske med 10 om det är en riktigt bra affärsmodell.
Ja, det handlar också om. För jag känner inte riktigt till den här, eller kommer i alla fall inte ihåg den. För jag tolkade det hela som att okej, det här är optimal storlek på ett företag givet att det redan har sin verksamhet. Jag funderade i termer av hur stort kan ett företag bli?
Mm.
Alltså vad är optimal största storlek för ett företag?
Ja, det tror jag inte. Dels är det den här Ronald Coase, Theory of the Firm, och sen är det en annan ekonom som heter Oliver Williams som har skrivit liknande teorier där om transaktionskostnader. Men jag tror inte de går in just på det, utan jag tror de fokuserar mest på just det här med transaktionskostnader, alltså vad det kostar ett företag att göra affärer med andra i både tid, alternativkostnader och också pengar eller att lära upp anställda. Men jag tror inte de fokuserar på just hur stort företaget kan bli, utan mer när anställer någon, hur många anställda ska man ha?
Ja, men intressant, för det här får mig att tänka på att det finns en generell regel att när företag brukar bli någonstans över 100-150 anställda, då börjar själva administrationen växa fortare än själva de producerande i bolaget. Det här gäller definitivt inom finansindustrin och liksom inte minst till exempel hedgefonder. Och det här kunde man tydligt se på ställen som jag har jobbat på, att någonstans vid 100-150 personer, då plötsligt börjar adminavdelningarna med jurister och settlement och allt vad det nu är för någonting. Då sväller de och blir fler än själva förvaltarna och analytikerna.
Och
det innebär ju liksom att kostnaderna drar iväg utan att egentligen intäkterna ökar. Och det säger någonting om vad liksom optimal storlek på firman skulle man kunna tänka sig är då egentligen mindre. För när du kommer över den där tröskeln när admin sväller, då blir lönsamheten sämre.
Ja, jag tror man verkligen kan göra samma argument för regeringar och liknande. När de blir för stora, då växer de av sig själva och vill ha sina egna instrument som fortsätter. Även om det går emot syftet med att ens ha det.
Ska vi hoppa till Schumpeter?
Ja.
Och det här handlar om idén om creative destruction. Det vill säga att för att ekonomin ska kunna florera, fortsätta att växa och vara effektiv och ta fram de bästa idéerna och den högsta tillväxten och den bästa lönsamheten, så måste gamla branscher som har tjänat ut sin roll, gamla företag, de måste tillåtas att gå i konkurs så att man frigör resurserna. Det kan ibland låta lite kontraintuitivt intuitivt att avskeda folk och låta företag gå i konkurs, att det på något sätt skulle vara positivt. Men det här anknyter lite grann till alternativkostnad. För om du fortsätter att driva ett zombieföretag som egentligen liksom inte riktigt har bra kunder och som klarar sig bara tack vare subventioner eller genom att fortsätta att låna, kanske tack vare en väldigt, väldigt låg ränta, men i grund och botten inte skapar värde. Då har du en alternativkostnad i form av vad de här människorna skulle kunna ha gjort på ett annat ställe. Så creative destruction handlar om att inte hålla halvt livskraftiga eller inte alls livskraftiga företag under vingarna för länge, utan låt dem gå omkull och låt resurserna som fanns där i gå vidare någonstans där de gör mycket bättre nytta. Exempel här i Sverige är när staten subventionerade varvsindustrin alldeles för länge, vilket var bortslösade pengar och gjorde att människor som hade kunnat vara mycket mer produktiva i andra företag inom till exempel verkstadsindustri, de satt ju fast i den här industrin som gick med förlust och bara levde kvar tack vare statspengar.
Ja, jag tycker det är ett intressant exempel du ger med företag som endast kan vara lönsamma för de kan låna pengar billigt med låg ränta eller liknande. Och det är ju väldigt många sådana som byggts upp. Jag har inte så bra koll på dem, men det är väldigt lätt att förstå att det är många sådana som byggts upp sista 10-20 år eller sista 10 plus åren. Och
ja, ungefär 20-25% av bolagen på USA:s aktiemarknad är sådana att de tjänar mindre pengar än vad räntan på deras lån är. Och de måste alltså fortsätta öka sina lån eller åtminstone rulla lånen för att precis klara av att existera. Men de har absolut inga som helst möjligheter att betala tillbaka lånen. Och skulle räntan öka det minsta, då är de här zombieföretagen faktiskt konkursmässiga.
Och det kommer ju skapa, om det händer mycket, en slags kaskadeffekt som blir väldigt svår att förutse hur stor den blir. Det kommer ju påverka speciellt USAs ekonomi, men marknaden i allmänhet mycket.
Börjar man fälla de där zombieföretagen, då faller väldigt många samtidigt. Det är därför man egentligen ska låta dem falla i takt med att de inte är livskraftiga själva.
Ja, ju längre du håller på, desto värre blir det.
För när allting sker samtidigt, då blir det svårt för ekonomin att svälja alla de här nya resurserna. Om de istället successivt glider över till produktiva verksamheter och testar nya bra tillväxtsektorer, så då klarar man att hantera det allt eftersom. Men en sån här chock till systemet som det innebär när alla faller samtidigt, det är svårt att hantera. Men ett litet sidospår här, det är att fria marknader gillar creative destruction. Folk förstår den här principen. Men däremot kommunister, de tycker att det här är rent slöseri. Det är väl bättre att staten berättar vad man ska syssla med än att marknaden testar massa parallella spår och ibland går fel och låter bolag gå omkull. Staten vet ju vad alla behöver. En slags tandkräm och en slags kugghjul och så vidare. Man sparar ju också pengar på onödig reklam om man kommandostyr vilka företag det är som ska finnas. Och då behöver inga gå omkull heller. Man kan liksom alltid diktera vem som ska tillverka vad.
Ja, man skulle kunna se på det som att misstag kommer att göras, men det är bra att hålla dem så små som möjligt och misslyckas så snabbt som möjligt istället för att det fortsätter jättelänge och blir farligt.
Ja, då blir det som mest kreativt trots att det är förstörelse.
Om vi sen tar John Maynard Keynes som kom på keynesianismen, och då är det ju intressant att dels tänka på hans ursprungliga tolkning och då han levde, och sen också hur politiker har anammat de idéerna för sitt eget bästa för att kunna få mer makt liksom. Och John Maynard Keynes, han var ju en ekonom, allmänt smart tänkare och även en investerare och aktiespekulatör. Han var rätt duktig också.
Han var extremt smart. Han var också väldigt, väldigt teatral och duktig på att hitta på häftiga citat. Han gillade ju också publicitet. Han var en person som satt hemma och tänkte ut häftiga citat faktiskt för att han ville bli historisk. Och han lyckades också. Han har skapat en del riktigt, riktigt bra citat. Det är väl han som har sagt "In the long run we're all dead." Så därför så ska man inte i ekonomisk teori hålla på att räkna på vad det blir på lång sikt.
Ja.
Och ja, du hade väl egentligen ett annat citat, men kanske vi skulle spara till sammanfattningen.
Ja, det kan vi göra. Kort och gott, ja. Keynesianismen, det är ju att det är lite motsatsen till det vi var inne på innan med den fria marknaden där, att man ska misslyckas tidigt. Och då är det att staten eller liknande ska ta kontroll över finanspolitiken och styra räntorna eller liknande och försöka hålla en jämn ekonomisk kontrollerad takt istället för att det ska kunna svänga någonting, även om det är naturliga svängningar. Men när man har den här påtvingade utjämningen, då blir det ju konstigt och då blir det för långa bubblor liksom. Det blir för mycket pengar in som går till en bubbla någonstans istället för att bubblan får felkorrigera sig tidigt.
Jag tror Keynes kan vara den person som förekommer oftast i kommentaren Keynes skulle vrida sig i sin grav om han hörde dig. För det är så att alla alltid använder Keynes och nästan alltid vantolkar vad han egentligen har sagt. För som du sa, han var väldigt smart. Han var fadern till den moderna makroekonomin. Han hade extremt bra idéer och som funkade under vissa omständigheter. Hans grundläggande idéer, de kom ju i samband med den stora depressionen på 30-talet. Och frågan var, hur kunde ekonomin misslyckas så kapitalt att så många kunde vara arbetslösa och så många kunde gå fattiga när det fanns massa folk och massa naturresurser och massa maskiner? Hur kunde det vara så att marknaden misslyckades med att skapa det man behövde? Alltså till och med så basala saker som mat och husrum.
Och sen så kom ju andra världskriget också. Så han var ju färgad av det. Och första också. Så han ville ju undvika att det blev så ojämnt så att det blev ett krig på grund av ojämlikheten eller den dåliga ekonomin så att någon måste gå och attackera de andra.
Så han var ju extremt präglad av sin tid och sin omvärld. Och hans idé med aggregate demand, det vill säga att låt staten hoppa in och helt enkelt bara spendera och utgöra den liksom last resort of demand. För då startar hjulen. Det är lite grann som att kickstarta en motorcykel. Och när den väl är igång, då kan den köra av sig själv. Och då kan staten steppa undan och kanske till och med öka skatterna så att man balanserar budgeten över tid. Det var liksom en av de grundläggande idéerna som kanske behövdes, kanske funkade. Det är lite oklart. Han har väl blivit liksom i stora drag liksom defunkt med tiden, eller debunked med tiden, att grejerna inte egentligen riktigt funkar. Men just där och då så var det väl ändå liksom hyggligt.
Ja, de två anledningarna till att det funkade då, det var för att du hade inte en totalt internationell värld där alla bytte med varandra, till exempel via internet. Och den andra var att det var mer effektivare att satsa på infrastruktursprojekt då.
Därifrån det kommer själva idén att det hellre än att inte göra någonting så är det bra om man gräver hål i marken och sen fyller i dem igen. Då har du i alla fall gjort någonting och det kan ge spridningseffekter som får andra människor att göra saker.
Ja, som väldigt intressant, om jag minns rätt, kanadensisk ekonom, John Kenneth Galbraith, och han var väldigt lång också, typ 2 meter lång. Och han hade mycket saker att säga, men ett väldigt intressant begrepp från honom, det var vad han kallade för förbesselment, vilket är en slags, det är hans eget ord då, som kommer från embezzlement, att försmussla pengar. Och det här begreppet förbesselment, det är olika sorters, antingen bubbelpengar, liksom så här luftpengar i ekonomin som används för att trycka upp en ekonomisk bubbla. Och det är aldrig uppenbart förrän efter bubblan har spruckit vad det är riktigt. Men innan bubblan spricker och man i efterhand är smart och liksom, det var det som var problemet, då ser man vad det var. Till exempel massa saker med 2008-kraschen med fastigheter, med de här CDO-erna, collateralized debt obligations och liknande. Och då var det ju en massa komplexiteter i det som man inte visste, eller vissa smarta personer visste. Men i allmänhet så visste folk inte riktigt vad det var, eller hur det kunde trycka upp värderingarna eller penningmängden så mycket liksom.
Han har också skrivit en kort bok som heter The Great Crash, där han jag tycker att det är den bästa boken om finanskraschen 29 år framåt och den efterföljande depressionen, där han har gått igenom alla tidningsartiklar i tur och ordning och sett vad var det på riktigt som hände snarare än en massa efterhandskonstruktioner. Så att han dag för dag har nästan liksom gått igenom skeendet som om han upplevde det för första gången och sen sammanställt allt det här. Det var liksom ett extremt jobb med att att hitta tidningsartiklar på ett brett sätt. Alla tänkbara publikationer som skrevs just medan det hände för att fånga tidsandan. Så det är en bok som jag verkligen tycker att man ska läsa.
Ja, ett praktiskt exempel på det här begreppet förbesselment som är lite svårt, det är, tänk dig att du har en liten stad. Sen flyttar in en massa knarklangare dit som tjänar massa pengar på andra sätt. Och så vill de tvätta de där pengarna i massa konstiga typ frisörsalonger eller liknande i den här staden. Saker som använder mycket pengar då, så man byter ut den. Och sen, då kanske de som bor i staden tänker, oj, vad bra det måste vara med frisörsalonger eftersom de tjänar så mycket pengar plötsligt. När det egentligen bara är de här knarklangarna som liksom startar dem för att tvätta pengarna. Det finns egentligen inte så stor efterfrågan. Men så kanske alla börjar tro att, oj, det är så man blir rik. Kolla vad de växer mycket med frisörsalonger här. Nu ska jag också starta en frisörsalong.
Vi skulle väl kanske prata om Hayek också.
Ja, just det. Jag kan inte så jättemycket om honom faktiskt. Utom hans bok Road to Serfdom, som var väldigt bra om politiker och liknande. Och också hans begrepp price signaling, vilket egentligen kort och gott innebär att alltså, prissättningen på saker har ett värde. Det betyder någonting. Man kan läsa ut någonting från det.
Nu när man börjar prata om inflation igen så brukar jag ta upp att inflation leder till att den här prissignalen får minskat värde. Men när priser ändras snabbt och volatilt, som det gör när man trycker mycket pengar, då blir det svårt att hålla reda på relativpriser mellan olika saker och vad de rationella relativpriserna borde vara. Och det här gör hela ekonomin mycket mindre effektiv. Men annars när prissignalen fungerar, då är det själva mekanismen som gör att Adam Smiths osynliga hand fungerar. Det gör att jag vet om jag för en arbetstimme ska acceptera 1 gram guld av dig eller om den borde kosta 2 gram guld. Så den här prissignalen som han pratar om, det låter extremt simpelt, men när det är miljoner ekonomiska aktörer som hanterar miljoner olika typer av produkter och de här ska fördelas på ett effektivt sätt utan något försök till centralstyre, för att det här ska extrema liksom triljonkopplingssystemet ska kunna fungera effektivt och faktiskt leda till välstånd, då behöver man nästan till perfekta prissignaler. Och perfekta prissignaler, det skapas när fria aktörer styrs av tillgång och efterfrågan i varje lokal liten punkt.
Ja, och nu har det gått så långt med låga räntor och liknande och andra regeringsstöd, särskilt efter covid då, så att vi är så långt bort från det liksom naturliga normala tillståndet att det är snarare som man tänker att det som är galet är normalt nu.
Mm.
Och om det skulle bli normalt igen, då skulle man bli förvånad.
Mm, ja. Det är svårt att hitta någon som egentligen inte gillar extremt låga räntor och mycket lån. För det känns som gratispengar. Men då, återigen, då har man inte riktigt koll på vad alternativet är. Vad som skulle ha hänt annars på lång sikt. Och för att inte tala om riskerna som det innebär att låna luftpengar och betala fantasibelopp för sin bostad. Fantasibelopp som är så många gånger högre än lönerna man har att det aldrig skulle vara möjligt att betala tillbaka dem på riktigt. Och skulle det komma en prisnedgång, så då sitter man där med lån som faktiskt inte går att betala tillbaka. Och därför så vill ingen och kan ingen tillåta att det händer heller.
Ja, festen är så rolig så man håller på tills man kollapsar.
Ja, man bara tar i extra mycket. Det är klassiskt. Liksom klockan 4 på morgonen så kör man 8 snabba shots. För att det verkar ju som att man nu kickar vi igång den här festen. Ja, så har vi sparat Milton Friedman till sist. En del tycker att det är kanske den allra största och bästa ekonomen av alla. Men han har också sagt väldigt mycket olika saker. Och det är lite svårt att sammanfatta precis vad han har gjort. Men han tillhörde den så kallade Chicago-skolan som kom lite som en reaktion på Keynes som Friedman tyckte var naiv. Och det skulle jag väl egentligen säga att de flesta moderna tänkare nu tycker att Keynes var naiv. Men det berodde ju också på att han formades av sin samtid. Några av idéerna som Milton Friedman har tagit fram, det är det här med consumption smoothing. Det betyder att en ekonomisk aktör, jag till exempel, jag försöker ha så jämn konsumtion som möjligt över livet. Även om jag i början tjänar nästan ingenting och sen tjänar jättemycket pengar mitt i livet och sen ganska lite på slutet av livet, så försöker jag ändå så gott det går ha en ganska jämn levnadsstandard hela vägen. Och det kan jag göra med hjälp av sparande, lån och liksom andra mekanismer. Men jag försöker åtminstone så gott det går att konsumera ungefär lika mycket hela tiden. Snarare än att jag varje gång jag får en krona på fickan så liksom spenderar jag så mycket jag har råd med just där och då. Mm. Och det leder till lite speciella makroekonomiska effekter.
Kan du ge något exempel?
Om jag studerar och egentligen bara har utgifter så vill jag ändå bo någonstans. Då ser jag till att låna och köpa en bostad eller åtminstone betala hyran för den. Det är väl kanske egentligen det bästa exemplet, medan en gammal traditionell makroekonom skulle tro att du har inga pengar och därför så köper du inga saker heller. Men det är klart att man måste ju köpa mat och man måste bo någonstans. Det måste lösa sig på något sätt. Och jag vet också att även om jag får, det här är ett typiskt exempel. Om jag får en stor lotterivinst, då använder jag inte pengarna liksom samma dag eller år. Utan jag sprider ut den över de kommande 10-20 åren, för jag förstår att jag kommer inte alltid vinna på lotto. Sen kan man väl säga att modern behaviorism har visat att vi är inte rationella och vi är inte consumption smoothers riktigt på det sättet heller, utan snarare lotterivinnare tenderar till att spendera alltihop ganska snabbt och lite till och sen går det personlig konkurs. Och det leder egentligen oss in på slutsatserna här. De här ekonomiska teorierna, hur bra de än verkar, hur användbara de än har varit i olika sammanhang, så ändras hela tiden vår sociala samvaro och den ekonomiska kontexten. Så att de slutar med att de inte är så användbara och att det behövs nya hela tiden. Därför så ska man vara försiktig med att tro att man har en bestämmande makroekonomisk teori att luta sig mot. Det gäller både dig som investerare och verkligen politiker.
Mm, det är för mycket som ändras. Det är för komplext. Så att ingen teori håller allt för länge inom ekonomi.
Nej, och det här leder oss tillbaka till Keynes som sa att i slutändan så all politik bygger bara på någon liksom rappakalja från någon gammal död och felvisad makroekonom.
Ja, det är därför det är kul att det blev exakt som han förutspådde. Att han fick så stor impact med de där idéerna.
Ja, och trots att han då egentligen är defunct och debunked. Men då har du väl lyssnat på 25 minuter, antar jag.
Ja, det var allt för oss.
Ja, missa inte finanskursen.se. Tack och hej!